Vad är det för skillnad mellan en prövning och en frestelse? Ja, det skulle kunna vara så att prövningen den kommer från Gud, men en frestelse den kommer från djävulen. Han kallas ju också frestaren på några ställen i Bibeln. Är det alltså så att det är avsändaren som avgör huruvida det är en prövning eller en frestelse? Kanske. Sen skulle man kunna tänka sig att det är själva syftet som också skiljer sig åt och som gör att vi kan urskilja skillnaden då. Alltså en prövning från Gud, den har ju syfte att formera oss och i slutändan leda till någonting gott. Att producera någonting gott i våra liv. Alltså någonting konstruktivt. En prövning är inte ett prov för oss att bli godkända eller i slutändan bli underkända. Utan det finns ett annat syfte med en prövning och det är just att producera någonting gott. Det är konstruktivt, ytterst, tänker jag när jag läser om prövningar. Och en frestelse då i motsatsen, hela syftet med frestelse det är att leda oss bort ifrån Gud. En frestelse leder till någonting destruktivt i slutändan i våra liv. Kanske är det det som är skillnaden mellan prövning och frestelse. Ska man också fundera, är en prövning alltid en svårighet? Medan frestelser, det är alltid någonting som är liksom lockande på något sätt. Alltså det finns någonting positivt i första början liksom, i frestelserna. Medan prövningarna, de är alltid, det är svårt. Det är någonting som vi kanske inte vill möta. Idag så ska vi ta oss upp på frestelsernas berg och ni ska få en bild på frestelsernas berg. Det berg som man utpekar som möjligtvis skulle kunna vara det berg som Jesus befinner sig på under 40 dagar. Och längst upp så ser ni att det är någon sorts murvariant. Och det är tydligen så att för länge sedan, jag minns inte när, så ville ortodoxa kyrkan bygga en kyrka där uppe. Men pengarna tog slut så att det blev bara en mur. Om ni undrar vad det är där uppe. Den fanns inte där då när Jesus befann sig på berget. Och vi kommer att befinna oss på frestelsernas berg i 3 söndagar. Den här söndagen, inte nästa söndag för det är lite special, men sen 2 söndagar till. Vi har delat upp texten kring Jesu frestelse på det här berget i 3 avsnitt. Därför att det är 3 frestelser. Så det är lite grann vår förberedelse inför påsken. Och vi ska göra sällskap med Jesus och vi ska låta hans erfarenhet på det här berget förhoppningsvis kasta lite ljus över våra liv och hur vi ska tänka kring vår efterföljelse. Det här med att i alla lägen avgöra om det vi möter är en frestelse eller är en prövning, det tror jag är omöjligt. Och det är kanske inte heller det vi första hand behöver ägna oss åt. Det är inte det viktigaste vi kan göra. Därför att det är inte helt enkelt att avgöra. Om vi tittar i Bibeln, om man jämför 1917 års översättning och 1981 års översättning, är bönen Fader vår. Och ni som varit med länge, ni har ju uppmärksammat detta. 1917, då säger, ber man ju inleda oss icke i frestelse. Medan 81 ändrade till utsätt oss inte för prövning. Där har man bytt ord helt plötsligt. Och det ger ju någon sorts nyansskillnad i alla fall. Och varför har man bytt? Ja, men problemet är att det är exakt samma ord i grekiskan. Som betyder både frestelse och prövning. Om används liksom om vartannat lite grann. Så att det är inte helt enkelt. Så Bibeln liksom hjälper oss inte jättemycket om man tittar rent språkligt på skillnaden mellan frestelse och prövning. Men det är inte den viktiga frågan, tänker jag, att urskilja det. Utan den viktiga frågan är, vad gör det vi möter med oss i våra liv? Hur formerar det oss? Hur påverkar det oss? Och vad gör det med våra liv? Alltså, är det destruktivt eller är det konstruktivt? Det är ju den viktiga frågan i det som vi möter. Att Jesus hamnar på frestelsernas berg, det är ju ingen slump. Han går liksom inte vilse och så befinner han sig där helt plötsligt i 40 dagar. Utan vi får ju inledningen till den text vi har läst och vi ska läsa den igen. Då får vi veta att det är Guds ande som leder och driver Jesus till den här platsen. Och han är där i 40 dagar. Och han, det finns ett syfte med att han är där. Han får göra en erfarenhet, och den här erfarenheten tror jag är viktig i hans liv. Och det som är lite förvirrande då, om vi återknyter till min lilla enkla skiss på skillnaden mellan frestelse och prövning, om det är avsändaren, liksom, Gud eller djävulen. Det är ju att i den här berättelsen så är det anden som driver honom ut till berget. Men det är djävulen som prövar honom eller frestar honom. Så där verkar det som att Gud och den onde på något sätt samspelar på något märkligt sätt. Så det är inte enkelt att urskilja vad som är vad. Så här står det, vi läser det igen i Lukas 4. Jesus återvände från Jordan uppfylld av helig ande, och ledd av anden var han 40 dagar ute i öknen, där han sattes på prov av djävulen. Under hela denna tid åt han ingenting, och när den var slut blev han hungrig. Då sa djävulen till honom: om du är Guds son, så befall stenen där att bli bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd. Och det här är ju en spännande text som väcker mycket frågor och som man kan meditera länge över. En sån första fråga som man kan ställa sig, som jag tänker att kanske inte så många av er har ställt sig, det är ju: hur fick Lukas denna information? Det är ju han som berättar och skriver ner den här berättelsen. Och det kan man tänka, det är ju en konstig fråga. Jag har aldrig tänkt på den frågan förut. Men om vi läser texten så är det ju så att Jesus, han är ju själv på det här berget i 40 dagar. Det står ingenting om att lärjungarna är där med honom. Ändå tecknar Lukas ner det här väldigt detaljerat och ordagrant. Han återger en dialog som sker på det här berget. Hur kan Lukas ge en så detaljerad beskrivning? Ja, men det är nog så att Jesus återberättar det här för sina lärjungar. Det här var kanske till och med en sån där erfarenhet, händelse i hans liv som han ofta refererade till. Som var lite grann av en avgörande händelse i livet. Och jag tror att vi alla bär på såna händelser, perioder, episoder i våra liv som har präglat oss mer än andra. Det kan vara positiva, fantastiska händelser, och det kan vara det svåra som också präglar oss mycket. Där det händer mycket i våra liv, där det formerar oss väldigt mycket. Perioder och händelser som lyser starkare i vårt minne. För allt det vi är med om är inte lika avgörande, präglar oss inte lika mycket. Men jag tror att händelsen på berget som Jesus får göra de här 40 dagarna, det var något sånt tillfälle i Jesu liv som han liksom återkom till, som han mindes väl, och som han också kanske då, det står ju inte i Bibeln, men jag tänker, refererade till i sitt samtal med sina lärjungar. Därför att det var en avgörande erfarenhet i hans liv. Där fick han ställa in fokuset, därför kan han på något sätt ta ut riktningen för sitt liv på jorden. De 40 dagarna på frestelsernas berg formerade honom. De var konstruktiva i hans liv. Därför att i denna konfrontation, som man ändå får säga att det är med djävulen, så blev han tvungen att tydliggöra för sig själv vem han var. Han fick också tydliggöra och liksom arbeta igenom frågan: vad är mitt uppdrag? Vad är meningen med mitt liv? Varför finns jag här? Och det här är ju två grundläggande frågor, inte bara för Jesus utan för varje människa. Vem är jag? Och varför finns jag till? Vad är liksom meningen med allt? Finns det något syfte med mitt liv här? Identitet och mening. Och om man som människa inte har landat eller bearbetat de här frågorna, då blir våra liv väldigt svajiga, skulle jag vilja säga. Om man fortsatt funderar på genom hela livet, jag undrar vem jag är egentligen, eller vad har mitt liv för mening och riktning egentligen? Jag tror att det blir en ganska svajig grund att leva sitt liv på. I den här berättelsen, när Jesus är på berget och möter frestaren eller djävulen, så finns det också tydliga paralleller till Gamla testamentet. När det första slaget om människans liv och hela tillvaron står, så när det står på spel, så utspelar sig det slaget, ja, vad då? Ja, inför ett träd och inför frågan, ska jag äta eller ska jag inte äta? Det är ju frestelsen de första människorna ställs inför. Och där är också frestaren, där är ormen och säger, skulle då Gud ha sagt? Ifrågasätter lite grann sådär, va? Och så står människan och väger fram och tillbaka, ska hon äta eller ska hon inte äta? Och människan äter och det får ödesdigra konsekvenser för både människan och hela skapelsen. Skillnaden mellan det tillfället och tillfället där Jesus då ställs inför frågan också, du behöver äta, tag och ät, gör bröd. Skillnaden är ju att omgivningen och situationen för de första människorna, för Adam och Eva, som de benämns i Gamla testamentet, de befinner sig i ett överflöd. De har verkligen allt det de behöver och mycket, mycket därtill. De lever en fullkomlig tillvaro och ändå så väljer de att äta det de inte fick äta av. De hade så mycket och ändå väljer de fel. Jesus, han befinner sig i ödemarken, i öknen. Och har inte tillgång till någonting alls i stort sett. Och han är utsvulten efter 40 dagars fasta. Och vem skulle inte vara hungrig då? Och trots det så är det Jesus som består provet. Det provet som de första människorna inte bestod. Eller är det kanske just därför som han kan bestå provet? Öken och vildmark i Bibeln och i den kristna traditionen är traditionellt platsen där människor möter och söker Gud. Där skalas allting annat av. Och man hör tydligare, man ser tydligare och man kan urskilja lite tydligare. Genom att skala av och avstå så ökar på något sätt koncentrationen i en människas liv. Närvaron blir tydligare. Man blir lite mer lyhörd för Gud. Öknen är platsen där man på något sätt får lite klarare blick och våra sinnen skärps. Och det är så fastan är tänkt att vara. Jag vet inte om ni känner till det, men vi befinner oss i fasta nu. 40 dagar inför påsk när man liksom förbereder sig inför den stora händelsen. Och i fastan så har man traditionellt valt att avstå från saker och ting. Skala av för att sinnena ska skärpas lite mer. Att det ska bli lite tydligare vad det är att följa Jesus. Man tar bort något för att ge lite mer utrymme åt Gud. Så att fastan i sig är ju inget självändamål, utan fastan är ju ett medel och inte ett mål. Och därför skulle jag vilja rekommendera dig till att använda just fastan, den perioden vi har nu, till detta. Att ta bort något för att ge plats lite mer för Gud under en begränsad period. Att på något sätt skärpa sinnet lite mer. Vad är det man kan avstå ifrån då för att ge mer plats? Ja, jag vet många som avstår till exempel från Facebook, Twitter eller Instagram. För det är en sak som upptar vår tid ganska mycket och vår uppmärksamhet. Men att ta bort den uppmärksamheten och istället varje gång man tänker, nu ska jag, tänkte jag trycka på Facebook-appen liksom. Ja, men då trycker jag på Bibel-appen. Och så läser jag dagens bibelord istället. Det är en fasta, tänker jag. Men det är ingen enkel fasta. Därför att det där sitter ganska djupt i oss. Men jag tror det är ett sätt att ta bort någonting för att ge plats för någonting annat. Eller när du sätter dig i bilen och åker till jobbet. Jag sätter alltid på radion liksom. Den går alltid på. Star FM i min kanal. Men att inte sätta på eller till och med stänga av den kanalen och säga att nu när jag åker till jobbet under fastan, då ska jag inte ha musiken, utan då ska jag istället be bönen. Gud, om det är någonting som du vill kommunicera, påminna mig om eller tala, ge mig den tanken på väg till jobbet idag. Och så sitter man i tystnad och lyssnar. istället för att lyssna på radion. Det är också att plocka bort någonting för att ge plats för någonting annat. Väldigt enkla medel. Jag säger inte att det är enkelt, att det är lätt att göra det. Men det är ändå väldigt enkla medel att plocka bort för att ge plats för någonting annat. Eller tänk om man skulle avstå, att man skulle liksom göra fasta just utifrån mat. Avstå kvällsfikat. Ve och fasa. Men istället för att ta kvällsfika så då tar jag Bibeln och så sätter jag mig 15 minuter och läser evangeliet. Säg Johannes evangeliet. Gör du 15 minuter varje dag under fastan, då lovar jag att du hinner igenom hela Johannes evangeliet. Att avstå det där lilla fikat för att ge plats för någonting annat. I min lilla övning som jag har valt att göra under den här fastan så har jag liksom blivit påminn om ett bibelord som varje gång när jag gör den där lilla övningen bara liksom påminner om just det. Det är ju så det är. Jag avstår från någonting litet och så ringer orden från Filipperbrevet i mig där det står han som avstod från allt. Och så avstår jag lite och så blir jag påminn, just det, han avstod från allt. Sin himmelska härlighet, till och med sitt liv genom att han dog. Alltså det är Filipperbrevets ord. Han som avstod från allt. Alltså varje gång jag gör den där lilla, lilla övningen så blir det en påminnelse. Just det. Han avstod från allt. Och så får det bli en förberedelse inför påsken. Vad är det då, om vi återgår till berget igen. Vad är det då frestelsen som Jesus möter? Vad är det den består i? Vad är det han motstår liksom? Ja, det han motstår, det är ju frestelsen att missbruka sin makt. Och därmed också kliva ur faderns vilja för sitt liv. Hans svar på djävulens förslag, och förslaget består i en snabb lösning. Du är hungrig. Du har makt att göra bröd. Gör det. Du kan lösa det här hur snabbt som helst. Den snabba lösningen är på något sätt den stora frestelsen. Men skulle Jesus liksom gått den vägen, då hade han lämnat den väg som fadern hade utstakat för hans liv. Och istället så svarar han genom att referera till hur Israels folk i öknen också blev prövade, men hur de inte bestod provet. Och det han citerar är ett sammanhang från 5 Moseboks 8 kapitel. Och vi läser det. Tänk på hela den väg som Herren din Gud har låtit dig vandra under dessa 40 år i öknen. För att tukta dig och sätta dig på prov. För att utröna om du är beredd att hålla hans bud eller inte. Han tuktade dig med hunger och lät dig äta manna. Något som varken du själv eller dina fäder kände till. Han ville lära dig att människan inte lever bara av bröd. Utan av alla ord som utgår från Herren. Det är det här sammanhanget Jesus citerar och säger att det misstaget vill inte jag göra som de gjorde. Utan jag vill hålla mig till Guds ord och Guds plan för mitt liv. Och vi kan också ana i det här svaret när han hänvisar till att människan lever inte bara av bröd. Utan allt som utgår ur Guds ord. Vi kan ana att det finns en annan berättelse här bakom. Och det är mötet med kvinnan vid brunnen. Som också handlar om törst och hunger. Om att få sina behov tillgodosedda och mötta. I det mötet så utspelar sig följande konversation mellan Jesus och hans lärjungar. Han har talat med kvinnan, lärjungarna kommer tillbaka och så utspelar sig följande konversation. Under tiden sa lärjungarna till honom, Rabbi, kom och ät. Han svarade, jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa då till varandra, kan någon ha kommit med mat till honom? Jesus sa, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Det ligger i svaret som han ger när han blir frestad på berget. Min mat är att göra Guds vilja. Hans ord är det som är det som leder och formar mitt liv. Alltså det mest grundläggande behovet i Jesu liv, det var att få göra Guds vilja. Det var i Guds vilja som han fick liksom näring och energi och riktning för sitt liv. Det är Guds vilja som sätter honom i rörelse. Och det är den maten Jesus hänvisar till i sitt eget liv för sina lärjungar. Och då tänker jag, tänk om det är på samma sätt med oss. Att det är där energin och riktningen lever. Att det mest meningsfulla, det som på djupet mättar vår hunger efter mening, glädje, tillfredsställelse, kärlek, bekräftelse, allt det som vi ytterst längtar efter. Att det finns i att göra Guds vilja. Där finns svaret. Liksom. Där möts de behoven i våra liv. Kanske var det därför Jesus sa, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Och så ska ni få vad då? Allt det andra också. Kanske inte det handlar mest om ägodelar eller liksom det materiella. Kanske det handlar lika mycket om att om vi söker Guds vilja, då ska ni få allt det andra av mening, tillfredsställelse. Att hungern efter bekräftelsen faktiskt kommer att bli mättad när vi söker Guds vilja. Att det är när jag står där som jag blir mest tillfreds med mitt liv. Att det är genom att göra hans vilja som det där, de där pusselbitarna som vårt liv består av, som man pratar om, det här livspusslet, att det är då det faller på plats. När jag gör Guds vilja, när jag söker hans vilja. Att det är hans vilja som den största friheten är. Och vi kommer att sjunga den sången här snart. Det är i din vilja som min frihet är. Lite motsägelsefullt. Men det är någonstans där, tänker jag, som Jesus rör sig. När han säger att min mat är att göra Guds vilja. Och det är honom och det är hans vilja som vi nu kommer att fortsätta här söka. Genom att fira nattvard, genom att be och sjunga tillsammans. Och vi ska strax få sjunga en sång tillsammans, men vi ber först. Tack Herre att du har uppenbarat din vilja för oss. Tack att du öppnat en väg för oss att söka, att lyssna in och att gå den väg som du pekar ut för våra liv. Herre, hjälp oss ännu mer att förstå att det är i din vilja som vår tillfredsställelse, vårt behov av bekräftelse, allt det som vi hungrar efter i våra liv, Herre, att det finns där. Att du vill ge oss det. Hjälp oss tillsammans här att söka din vilja. Att göra din vilja och gå din väg. Vi ber så här i ditt namn. Amen.